Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi befinner oss på Björkefors herrgård strax utanför Sunne, hemma hos Sven-Göran Eriksson. Tove Nilsson och jag har åkt från Göteborg. Jag tänkte att vi ska börja med den resan, fast i andra riktningen. 1979, för ungefär 45 år sedan, så tog du tåget till Göteborg, Svennis, för att bli Blåvitts nya tränare.
Ja, det stämmer att jag gjorde, och jag var väldigt, väldigt nervös inför det att jag skulle träffa spelarna. För det var ju liksom inte vilka spelare som helst. Torbjörn hade ju kommit hem från proffsliv. Och så var väl Ove Kindvall med lite grann. Björn Nordqvist var med. Ralf Edström. Så de hade ju en helt annan erfarenhet om fotboll än vad jag hade. Jag har ju spelat i division 2 på den tiden. Dålig högerback. Och så hade jag tränat ett division 3-lag. Det var allt jag hade i. Så jag satt ju hela vägen på tåget och skrev. Och till slut tänkte jag kör som i Degerfors. Jag kör samma grej. Så det kunde jag. Skulle jag gett mig in på andra saker så tror jag att jag hade stått på blankis ungefär. Och det blev väl förvånande tror jag för många. Men så småningom blev det väldigt bra.
Hur var de första träningspassen med Sven-Göran Eriksson, Torbjörn? Vad tänkte du när han kom in som tränare där?
När vi hörde talas om att vi hade fått en ny tränare och vi hade möte på kamratgården, och jag glömmer aldrig när Svennis kom in. Vi hade inte riktigt koll på om det var Sven-Erik Göransson eller Sven-Göran eller Sven-Erik. Så att, jag ber om ursäkt om jag sa Sven-Göran eller Sven-Erik. Det blev fel ibland. Jag kommer ihåg han kom in och han pratade lite om fotbollen och vi tittade på den där. Han såg ut som en liten blyg pojk med en täckjacka, kommer jag ihåg att han hade på sig också. Och så sa du på slutet, sa du så här: men vi ska inte springa i skogen. Och det kommer jag ihåg att du sa.
Nej, vi var aldrig i skogen och sprang, det var vi inte. Om vi sprang så sprang vi korta distanser på plan helt enkelt. Typ snabbhetsträning och lite uthållningsträning. Utan det var ju mest med boll. 90% var med boll.
Vilka är dina första minnen av Torbjörn Nilsson?
Ja, på träning var ju Torbjörn outstanding. Det var ju det bästa jag sett någon gång. Han gjorde precis vad han ville med bollen och dribblade av folk och det var mål och så vidare. För matcher var han inte lika bra. Han borde, tyckte jag, göra bättre ifrån sig på matcher. Och jag kände att jag har inte mer att ge, jag vet inte vad jag ska göra. Det var då Billy Railo kom in i bilden.
Ja.
Så jag frågade Torbjörn om han ville träffa en norsk idrottspsykolog. Han var nog en av de främsta och en av de första också, tror jag. Han skrev en bok, Bäst när det gäller. Och Torbjörn sa ja, och bara några månader efter det så var han Europas bästa forward.
Jag kom hem från misslyckat proffsäventyr då från PSV och spelade ett år hemma med Hasse Karlsson, som inte var en dålig tränare, men på något sätt så kände jag att jag stod stilla och stampade på. Och så var det några spelare som hade större namn än mig, vilket gjorde att jag inte iklädde mig den kanske kostymen som jag kunde egentligen. Så att när 1979 och det här Svennis kom upp med det här namnet då, Ville Railus, och det var ju bara att tacka ja till det. Jag är väldigt nyfiken som människa. Så att det var bara att hoppa på det tåget.
Jag såg en beskrivning av er relation som jag fastnade för. Att du då, Svennis, förstod dig på och respekterade Torbjörns sårbarhet som människa lika mycket som hans storhet som spelare. Är det du beskriver? Eller?
Torbjörn var ju, för att vara så bra, så var han ju väldigt ödmjuk, väldigt blyg nästan, skulle jag vilja påstå. Och ja, det var som jag sa, på träningar. Han vände ut och in på allt som fanns i motståndarlaget när vi spelade. Men det stämde inte i matcher helt enkelt. Och när det inte stämmer, och som Torbjörn säger, det var ju stora namn i den klubben. Kindvall och Nordqvist och Ralf Edström. Och så att det var kanske inte så lätt att vara på topp. Eller var den bästa. Men han blev den bästa. Mm. Garanterat.
Var det nytt för dig med en tränare som engagerade sig på det sättet för dig, Torbjörn?
Jag hade haft en tränare i 6 år som heter Nisse Bergham, som har betytt väldigt mycket för min muskulära utveckling. Mm. Så att det är jag väldigt tacksam för. Men Svennis var på en helt annan nivå som ledare. Och taktiker och förstod sig på spelet. Vi kände ju direkt efter 2 veckor så kände vi att det här är ju våran man, kände vi. Det går ganska fort när du får en tränare du känner som pratar spelarnas språk, men som du ändå känner du har respekt för. Och vi skulle aldrig på något sätt missbruka den där förtroendet.
Du var ju ny förhållandevis som tränare där, Svennis, ändå. Alltså var du självlärd, eller var kom de här insikterna om att hantera spelare på det sättet ifrån?
Ja, jag var ju biträdande tränare till Tord Grip i U21-landslaget och mitt första år i Degerfors, division 3 på den tiden då. Så det lärde jag mig fantastiskt mycket. Sen hade det ju kommit 2 engelsmän till Sverige, Bob Houghton och Roy Hodgson. Och vi var nyfikna, så vi blev lite vänner med dem, Tord och jag. Och de var ju extremt, väldigt extremt i det de gjorde. Liksom en lång boll, det skulle alltid vara en lång boll, fick aldrig vara en kort och så vidare. Men Tord och jag, vi tog intryck från de här två. Och sen så Tord och jag började vi kan inte slå bollen långt varenda gång. Försöka spela via mitten. Så IFK var mycket långt första året. Men det blev lite bättre andra året. Om du tänker på längden på passningar. Blev mer via mitten.
Vad tänker ni om er fotbollsframtid där och då? Vad har du för drömmar och tankar där, Svennis, när det här börjar 1979?
Ja, jag skulle ju inte ens ha drömt om att vinna UEFA-cupen. En stor titel i Europa eller träna Roma eller Englands landslag. Nej, sådana varken ambitioner tror jag, eller ambitioner kanske är fel ord. Men sådana drömmar hade jag inte. Jag var väldigt nöjd med IFK. Och det är nog viktigt att tala om liksom att de äldre spelarna, de försvann. Den sista äldre som försvann så var Ralf Edström. Och det var, jag tror det var i juni någon gång, första året. Och då högst för också har vi Torbjörn plus många i samma ålder. Och så har vi yngre spelare också, typ Dan Corneliusson. För hade de här äldre stannat kvar i klubben så hade de aldrig godtagit mitt sätt att spela. Liksom det sättet vi spelar på, du måste göra ett jobb anfallsmässigt och försvarsmässigt. Liksom, spelar ni där uppe så ska det löpas, va? Löpvägar när vi har boll och så löpa och pressa när vi inte har boll. Och Ralf Edström tror jag aldrig hade jag hade inte fått honom att göra det, trots att vi värmlänningar bägge två. Jag kände Ralf. Det var den enda spelare jag kände i IFK Göteborg. Men så det var tur för klubben och tur för oss, tror jag, att det blev en yngre generation, många av dem i alla fall.
Torbjörn var väl också en lirare mer än en löpare, eller var han inte det?
Han var en lirare, ja. Han var den största liraren vi hade.
Ja.
Europas bästa. Han tog ju och dribblade av halva Hammarby, gjorde den gången när du satte dit.
Ja. Men han löpte också, menar du?
Ja, ja, visst gjorde han det. Han gjorde ju jobbet. Och tittar man på fotboll idag så har du ju liksom, du tittar på Champions League till exempel, forwards, de försvarar ju också, va? Och 1979 så var det inte på det sättet, utan forwards skulle göra mål och mittbackarna skulle slå bort bollen ungefär. De äldre där, jag tror inte jag har fått Ove Kindvall eller Ralf att göra det jobbet. Men Torbjörn gjorde det, han var ju konditionsstark dessutom.
Jag kanske löpte väldigt mycket djupled, men defensiv var inte riktigt lika bra. Jag kommer ihåg min fru som jag träffade då 1979-80 där. Hon sa till mig första matchen hon var att titta på, var du gå mycket på plan, sa hon. Det var vad jag fick höra av henne.
Och vad hårdare än Svennis?
Ja, mycket, mycket.
Vad upplevde du, Torbjörn, för fotbollsmässiga skillnader med det Svennis kom in med? Lite på det spåret han är inne på om dig, men vad upplevde du utifrån hur ni skulle spela som var annorlunda mot vad ni hade haft tidigare?
Nej, men Malmö hade ju haft enorma framgångar, spelat Europacupfinal där nu 79 där på i maj. Så vi var ju väldigt nyfikna, för vi visste ju att Svennis stod för ungefär den fotbollen. Så att vi var väldigt nyfikna, och det var ju som sagt också, det gäller ju att få alla att tro på det till 100%, inte bara 90%. För då går det inte.
Och vad skulle du säga konkret var det som gjorde att ni trodde på det till 100% och inte bara till 90%?
Därför att vi upptäckte ju plötsligt att vi hade nytta av det här som Svennis pratade om, det vi tränade på. Det hade vi nytta av på planen. Vi förstod samordning, och jag började plötsligt veta vad Strömberg skulle göra eller Ruben Svensson skulle göra. Vi hade en klar uppfattning vad alla skulle göra. 1978 så var det mera, det gick på... Ja, undrar, man fick gissa sig mera till vad medspelarna skulle göra. Och då blir det mycket faller mellan stolarna, som det kallas i näringslivet.
Den stora skillnaden är ju då att du ska veta, om nu högerbacken våran Ruben Svensson har bollen, så ska han plus två, tre andra spelare veta vad Ruben söker. Så är det ytor bakom deras vänsterback till exempel, så kan Torbjörn löpa in där. Medan Dan, andra forward, kanske möter. Men sådana saker att du måste veta vad dina lagkompisar ska göra. I försvarsspel, men även i anfallsspel. Och när du en gång har lärt in det där så sitter det där.
Samtidigt så pågick ju en större fotbollsdebatt i Sverige runt omkring er då, det som har kallats för den här systemstriden då, att Sveriges förbundskapten på den tiden, Lars Laban Arnesson, han vill ju att landslaget ska spela enligt en mer tysk modell med trebackslinje och man-man-markering, och han ville ju att alla lag skulle spela så i Sverige.
Jo, det ville han ju, och han gav ju till och med ut då några A4-ark där han beskrev hur svensk fotboll skulle spelas av alla klubbar, ville han. Speciellt allsvenska klubbar. För han ville ju ha samma system för landslaget då, va. Och han hade ju tränat Öster med stor framgång. Han vann ju SM-guld där, tror jag, en eller två gånger. Jag kommer inte ihåg. Men... Och de spelar ju man-man. Men jag tycker synd om Laban. Liksom att han ledde landslaget under en tid då Malmö FF och IFK Göteborg var storlag, inte bara i Sverige utan i Europa. Final, Champions League, det är ju inte något hur stort som satan är. Och de två lagarna spelade ju på ungefär samma sätt. Medan då landslaget, A-landslaget, spelade totalt tvärtom. Så det blev inte bra av det. Och det är klart att har du så många spelare i Malmö och Göteborg som borde spela i landslaget, A-landslaget, som inte spelar hans fotboll, då blir det ju ett problem för honom.
Ja, det ledde till att du inte ville spela i landslaget.
Ja, jag slutade spela 80 tror jag. Och sen spelade jag med U21 istället, för det var Tord och Svennis förbundskaptenen, så det var mycket roligare. Men jag kommer ihåg det här som Svennis berättade om det här. Vi fick en lapp nämligen av Laban, för det var väl andra landskampet tror jag. Svenska modellen hette den.
Ja, stämmer.
Och då stod det försvarsspel. Jag glömmer aldrig den här formuleringen, så stod det försvarsspel. En spelare ska markera så nära så att han kan bryta och motståndaren tar emot bollen på ett dåligt sätt. Det var försvarsspel.
Det var allt, eller?
Det var allt. Och så går man och pratar med Svennis och så pratar man om samordning, vem gör vad, och du är på en helt annan nivå då. Så att det tycker jag är synd för svensk fotboll, att svensk fotboll missade Sven-Göran Eriksson och Tord Grip som förbundskaptener.
Vad tänkte du om att Torbjörn inte ville vara med i landslaget där? Hur såg du på det liksom?
Det blev ju på något sätt fel, va? Vi hade ingen bra kommunikation. Varken Bob, Roy, Tord och mig själv med Laban. Vi hade ju U21 landslaget. Jag tror vi vann varenda match där och Torbjörn var ju med. Och där spelade vi ju vårt sätt. Och jag tror vi vann varenda match. Ja. Och fick vi sparken efter det året av Laban. Han ville ha någon som representerade hans fotboll. Det kan jag förstå. Men det var synd om Laban tror jag. Jag tror att han kvalade ju inte in till, var det två eller tre turneringar som han inte kvalade in till slutspel. Men det skulle ju den generationen lätt ha gjort, säger jag, om de spelade den fotboll vi representerade.
I Göteborg sa man ju på den tiden att skäcka blåvitt istället till landskamperna.
Absolut. Och jag kommer ihåg, en dag fick jag ett telefonsamtal från Laban. Så sa han, jag skickar hem Tord. Vem skickar du hem, sa jag. Han skadad, Tord Holmgren. Nej, han har ingen kondition, sa han. Vad fan, Laban, han springer mest i hela allsvenskan, tror jag. Upp och ner som en maskin. Nej, nu har jag testat honom på cykel. Så han har ingen kondition. Men vad fan, ska väl inte cykla när han spelar fotboll? Men han kom hem och han fick inte vara med. För dålig kondition. Och alla som har sett Tord Holmgren spela vet ju att det var en maskin. Behöver inte säga till den här, bara upp och ner. Ja. Det fanns ingen bra relation. Det var synd. Det var synd för svensk fotboll.
En annan sidogrej man reagerar på lite bara. Det var, du var U21-kapten med Tord Grip samtidigt som du var tränare för IFK Göteborg då. Ja. Men det var inga konstigheter, du var både förbundskapten och klubblagstränare på samma gång.
Ja, men du vet att vi tog ju många spelare. Så det var ju väldigt få spelare som var kvar när det var landslagssamling. Och det var ju bara, när det gäller U21, 3-4 dagar bara.
Många år senare så gav Laban Arnesson dig rätt i det här, va? Så möttes där.
Många år senare, och det var när jag var i England, så blev vi sittande tillsammans på en Arsenal-match. Och han måste ha jobbat för UEFA på något sätt, annars skulle han inte ha varit där. Så vi satt och tittade där och sa väl några ord till varandra och så vidare. Och rätt som det så säger han, Svennis, sa han, jag har tänkt länge på det och jag vill be om ursäkt. För vad då, sa jag? Jo, debatten vi hade om fotboll och så vidare, sa han. Du hade rätt och jag hade fel, sa han. Ja, det var stort lov, sa han, men det ska du inte bry dig om liksom. Det är ju, det var så länge sedan och krama honom där och... Ja, det var fint.
Ja, det låter som ett vackert ögonblick.
Ja, ni fick absolut. Det. Men jag tror han kände sig Men vad det är gjort på något sätt.
Vad som händer de här åren runt 1979 och det vi har pratat om här i den här första delen då, det är ju att Malmö FF går ju till final i Europacupen som det hette på den tiden då, Champions League idag. De förlorar mot Nottingham Forest där. Torbjörn, hur förhöll ni er till det? Sved det att det var Malmö FF som stod för bedriften när man tillhörde IFK Göteborg? Hur var det då?
Nej, inte just vid den tidpunkten i alla fall, för det var mer en inspirationskälla att man såg att det fanns möjlighet att komma så långt i en cup. För innan det så tror jag att det är något svenskt lag som har varit i närheten av de nivåerna. Så att det var nog mer en inspirationskälla. Sen hade du några goda killar i Malmö som du gillade. Det var sköna killar där.
Vilka då?
Ja, du hade några. Sen hade du några som var livsfarliga på fotbollsplanen som du inte skulle vilja möta helst. Har de egna laget? Ja, men inte möta dem.
Vilka var det då?
Ja, Christer Christensson var ju en. Han var ju, jag glömmer aldrig, jag slog tunnor på han tror jag första gången jag mötte honom. Och så gick det någon halv minut så fick vi hörna. Och då kommer Kristensson fram till mig, så tittar han mig i ögonen och så slår han så här på fingret på bröstet, så han, du, det gör du bara en gång, påga jävel, säger han. Och jag kommer ihåg mitt hjärta, jag gick upp i 180 puls där.
Slog du någon mer tunnla på honom?
Nej, han slutade, jag tror han slutade efter det året sen, så att det fanns inte möjligt. Men vi och Malmö kände oss väldigt nära varandra på något sätt. Det kände man även på landslagsresor i bussen, då satt vi ihop. Så att fotbollen förenade oss.
Hej, Kalle Berg heter jag och varje morgon sänder vi Nyhetsshowen, en podd från Göteborgs-Posten.
En man som äger en yacht och därför har ett yachtägarnamn, Werner Schaufelberger.
Men du, nu ska vi prata om varför alla är arga på Lena Andersson.
Konferensen beskrevs som en konspirationskonferens. Det var två komplicerade ord att säga efter varandra.
Lyssna på Nyhetsshowen måndag till fredag i din poddspelare eller live från klockan 7 på gp.se.
Hur var stämningen i Göteborg på den här tiden när du tar över med supportrar och så? Hur minns du och upplevde du liksom intresset för IFK Göteborg när ni påbörjade den här resan i slutet av 70-talet och början av 80-talet?
Ja, jag tänker Torbjörn kan svara på den bättre, men jag tror det blev en väldig överraskning för supportrarna när serien drog igång. För jag kommer ihåg att jag såg ett kort på Bebben Johansson när han står och lutar sig mot hörnflaggan ungefär med klacken och så där. Och så skulle det spelas champagnefotboll, sades det. Och den fotboll jag representerade, den var nog väldigt långt ifrån champagne, tror jag. Så att jag tror publiken var lite kritiska och jag kommer ihåg, det var väl andra eller tredje året som vi förlorade de tre första matcherna. Vi hade köpt Håkan, Stickan och Wennersson. Ja. Fick vi stryk de tre första matcherna. Och då satt de på läktaren några stycken och skickade hem den jäveln till skogarna. Så jag ställde min plats till förfogande till spelarna och till styrelsen efter den förlusten. Jag kommer ihåg styrelsen och sa, nej, kör ett tag till, sa P.O. Johansson. Jag tänkte på det, det är ett tag till. Är det kommande match? Eller? Men det vände och så blev det väldigt bra efter det.
Det var då ni hade ett spelarmöte, Torbjörn, eller om ni ska hade förtroende för eller inte för Svennis?
Det var ju för att Svennis hade gått till spelarrådet och sagt att jag ställde min plats i förfogande om ni inte vill att jag ska vara här. Så att det var inte vi som hade initierat mötet. Utan, och det fanns inget att tänka på där. Det är klart att han skulle fortsätta.
Hur resonerar ni?
Tackar.
Nej, men vi, när man får en tränare som man trivs med både socialt och på plan. Och du kände att han pratade spelarnas språk. Så att det är fint. Nej. Sen att det fanns i tanken att vi skulle vinna en UEFA-cup, det tror jag nog ingen tänkte i det läget i 81.
IFK Göteborg kvalificerade sig till UEFA-cupen via en tredje plats i Allsvenskan 1980, 4 poäng bakom Östers IF. Och hösten 1981 så går ju Blåvitt in i turneringen. Vad har ni för förväntningar på det här Europaspelet där och då?
Ja, det var ju väldigt roligt att få vara med. Vi hade ju något år innan missat kvartsfinal, tror jag, i cupvinnarcupen. Vi åkte ut med dunder och brak mot Arsenal. Vi var för små och för dåliga, eller för dåliga. Vi var inte nog bra. Så nu var det då ett nytt försök i UEFA-cupen. Och ja, såg vi fram emot det. Men jag tror inte det var någon som tänkte på att vi skulle nå finalen i maj. Det tror jag inte. Sen när lottningen kommer, det var ju spännande. Det lyssnar man ju på liksom. Och vi mötte ett finsk lag, Haka. Och då var ju förväntningarna givetvis att gå vidare.
Vi var ju ganska nära där Arsenal. Det Svenne säger att vi åkte ut med dunder och brak. Men det var nog inte för att vi var så dåliga. Det var att vi hade en målvakt som vi hade köpt. Som slängde in tre bollar på Highbury.
Islänningen,
ja. Precis. Nej, han har inte kommit då. Så att vi var ju ändå där och nosa, men jag kommer ihåg efter Haka på bortaplan som var första matchen var vi arga på Svennis. Det var precis som vi skulle möta Real Madrid. Så vi var så arga på honom för han hade sagt att de var så jäkla bra. Varenda spelare var ju världsspelare där i Haka och så märkte vi att de var ju inte alls bra.
Jag tog nog i lite för mycket där kanske.
Ja, så att han sa ju det. Jag gjorde det mest för att inte vi skulle underskatta dem.
Men lite här man på det igen sen då, nästa gång han säger så. Eller han kanske inte sa så någon mer gång.
Nej, det gjorde han inte.
Nej, men det var ju finska Haka, österrikiska Sturmgrass och Dinamo Bukarest från Rumänien då. Ni går ju inte mållösa från någon enda match där under hösten, ni förlorar inte.
Men det jag kan säga bara, det var väldigt nära vi åkte på väg att åka ur. Vi mötte ju Sturmgrass där andra omgången. Vi spelade 2-2 borta och 2-2 stod det hemma. Och det är bara ett par minuter kvar. Så får jag bollen i straffområdet och så är det någon som kapar mig. Så vi får straff. Och österrikarna blir vansinniga på domaren då. Och vi tänkte det var ju solklar straff. Sen ser vi på Sportnytt senare på kvällen, för det fanns ett SVT Play då. Så ser vi då är det Stig Fredriksson som kapar mig i straffområdet. Han ska försöka ta bollen och råka kapa mig. Så att vi fick straff tack vare Stig Fredriksson.
Och ni skulle inte haft den straffen?
Nej, eller? Vi skulle inte haft den. Det kunde bli lite förlängning och straffa. Så att man ser, det var på en skör tråd där. Men på något sätt var vi ändå på väg, kände vi. Stig missar inga straffar.
Nej, sant. Nej. Vi blev ju givetvis bättre och bättre. Och det som höjdes för varje vinst i UEFA-cupen var ju självförtroendet. Så liksom, när vi spelade semifinal och final, då var ju spelarna övertygade om att vi skulle klappa dit Hamburg och så vidare, Kaiserslautern. Jag tror inte jag har gjort så mycket, utan det var deras förtjänst att spela så bra så vi vann de här matcherna.
Nej, men det är ju alltid vi trivdes ju med Svennis. Vi visste i halvlek, vi litade på honom, det han sa var riktigt. Och det finns många tränare som står i halvlek och säger floskler bara. Men det gjorde aldrig Svennis på något sätt. Så vi spelar ju för honom.
De här spelarna du har här i början av den här UEFA-cupresan, Svennis, är de annorlunda att hantera än de du senare kommer träna i Benfica och Lazio och Englands landslag?
Nej, vår styrka var ju individuellt skickliga spelare givetvis, men också ett system som fungerade. Och det nästan fungerade bättre utomlands, liksom, för de var inte alls vana att möta ett lag med den stilen. Och sen, vi bytte aldrig organisation eller system. Va? Och det var jag nog lite dum, tror jag, ibland. Till exempel om jag skulle byta ut en forward. Så det slog mig aldrig att jag skulle kunna sätta in en defensiv mittfältare. Om vi leder med 1-0 och det är 3 minuter kvar. Nej. Ut med en forward och in med en forward. 4-4-2. Press och understöd, det var liksom bibeln. Och alla kunde det ju, så att det kanske var bra att inte byta.
Men det var precis som det gav en signal till oss att vi behöver inte 5 i backlinjen eller 5 på mittfältet. Så att det var en bra signal också. Allting som har en nackdel har också en fördel. Så att jag tror att det stärkte oss att vi bytte forward mot forward.
Inför Valencia då i kvartsfinalen så är ju den matchen framförallt känt för att hela Blåvitt håller på att gå i konkurs samtidigt. Eller pengarna är ju i alla fall slut. Och för att ni överhuvudtaget ska kunna åka till Spanien så ställer ju sponsorn SKF upp med ett snabblån.
Vi var, tror jag, i Southampton. På en grusplan nästan. Spelade vi en träningsmatch innan vi åker därifrån till Valencia. Och Torbjörn tror jag gjorde 4 mål i den matchen. Så när jag kommer in i omklädningsrummet så är Southamptons tränare före mig in i vårat omklädningsrum. Så säger han, vad kostar Torbjörn Nilsson? Han är inte till salu, sa jag. Det var det värsta han har sett. Han satt på bänken. Vi spelar 4-4 mot dem, tror jag. Du gjorde 3 eller 4 mål.
Ja, det är möjligt. Jag har glömt av det.
Han ville köpa
honom
på
han ville köpa honom direkt. Och det var en känd tränare dessutom. Hur var frågan?
Det var om ni märkte av turbulensen att det inte fanns några pengar. Alltså, och jag tänkte, vad fan, om ni nu ville köpa Torbjörn där så inte sålta, så hade ni fått ihop pengarna.
Ja.
Nej, du kanske inte sa det till ledningen i
och för sig. Jag fick ett telefonsamtal när vi är i Southampton och då ska vi flyga till Valencia. Och då, jag kommer inte ihåg om det var Bertil Westblad eller vem det var, som sa att vi kommer inte, vi har avgått. 3 eller 4 stycken som har avgått. Ja, så vad ska vi göra då? Jo, vi skickar en bankman. Och det var nog där de fick lån. Och så skickar de Loket.
Nej, för Loket Olsson. Jajamän. Lokaljournalist.
Ja. Så på den tiden, så kvällen innan match, så var det alltid ledarmiddag. Det var, ja, så var det jämnt. Så bankmannen blev kassör och Loket blev ordförande i IFK Göteborg på den ledarmiddagen.
Vi visste att det var bråk i styrelsen om pengar och varför det fattades pengar och så vidare. Men hade det styrelsemötet eller årsmötet varit 2 veckor senare så tror inte jag det hade hänt, eftersom det var 50 000 som kom sen för att titta på Valencia. Så att där räddade väl ekonomin upp sig.
2-2 borta och 2-0 hemma. Och det här är ju en skalp som smäller riktigt högt då, jämfört med de 3 tidigare ni har spelat. Då, att ni besegrar Valencia som är ett stort lag. Förvånades du på något vis över prestationen, Svennis, eller att ni klarade Valencia?
Jag var inte förvånad över någonting längre, tror jag. Nej, det var ju vårt sätt att spela fotboll. För vi fick låna Valencias träningsanläggning, kommer du ihåg det? Vi var där i 2-3 dagar och tränade.
Massa apelsinlundar.
Ja, just det var det. Så de lånade ut den till oss liksom, och det skulle de inte ha gjort om de hade trott att det blir besvärligt. Det trodde de inte. Så på en av träningarna så kom Frank Arnesson, som spelade i Valencia, till mig och så sa han, jag tror att ni vinner det här. Ja, sa jag det. Vi får se. Då sa han till mig, jag pratade med tränaren, jag pratade med andra tränaren, jag pratade med sportdirektören. Om vi inte gör bättre ifrån oss, om vi spelar på samma sätt som vi brukar göra, så förlorar vi mot Göteborg, sa han. Då sa de, men de har ju ingen teknik och det går långsamt och det ena med det andra. Så efter matchen, andra matchen, så kom Frank Arnesson igen. Precis vad jag sa till dem. För vi är inte vana att spela. Vi är vana att ta bollen och vi har tid på oss. Men det fick ingen tid mot IFK Göteborg. Så det är tränarens fel, sa han, att vi åker ur.
Hur märkte ni det här på planen? Märkte ni att de motståndarna var överraskade av ert sätt att spela, Torbjörn, eller?
Speciellt Valencia. Där får man ju ta emot bollen utan att de får press på sig. Så att jag tror att de var ju väldigt bra lag, Valencia. För jag tror de vann cupvinnarcupen, tror jag, året innan eller om det var året efter. Så att det var ju ett väldigt bra lag. Men det var nog lite med att de inte trodde på att vi skulle ha en chans mot dem. Andra matchen hemma, det var nog bland det bästa vi har gjort, för jag tror inte de hade en målchans, Valencia. De försökte och försökte, men de kom inte till målchans. Så att möta IFK Göteborg då, det var inte roligt. Det är försvaret. De var jobbiga. De mötte jag varje gång på träningen. Så att,
Vad ger det dig för känsla? För att när jag började fråga här nu under podden här, så sa du att från början trodde ni inte att ni kunde vinna, att ni skulle gå till final eller så här. Men vad känner du efter Valencia-matchen då? Började du tänka annorlunda kring det eller?
Ja, det var precis som vi fick i, nu. Vi kan nog iklä oss den här kostymen.
Och i semifinalen så ställs ni mot Kaiserslautern då. Det är ju klubben som du ska bli klar för. Ja, bara några månader senare egentligen, Torbjörn där. Var det på gång redan då eller?
Nej. Det var lite snack om, jag vet att det var en ledare från Liverpool som åkte med oss och tittade, men Liverpool,
Tom Sanders,
ja, men Liverpool fick ju inte värva någon om de inte var etablerad landslagsspelare, så att jag var inte aktuell för dem. Jag vet inte vad han gjorde med.
Jag vet honom, va?
Ja, han var nog en månad, nej, 3 veckor kanske före han laget. Han åkte i bussen med oss. Han tittar bara på en spelare, Torbjörn Nilsson. Och om jag inte tar fel så köpte de Ian Rush.
Ja.
Tog de.
Ja, just det.
Och inte Torbjörn.
Ja, det var nog bra val.
Nej, jag ställde frågan till, ja, Tom Saunders. Hur fan gick det ihop?
Ja.
Ni har ju sett, ja, allt vad han har gjort. Politik, sa han.
Ja, det var ju utlänningsstopp då. Man fick bara ha. Du var tvungen att vara etablerad.
Annars hade du varit i Liverpool.
Ja.
Du ville väl haft han till Liverpool. Det är väl ditt gäng i Svennis.
Ja, det har alltid varit mitt gäng. Ända sedan jag var ung.
Hur mycket skulle de betala för
Torbjörn? Ja, det vet jag inte. Det,
ja, men jag kom ihåg löpsedeln. Jag fick en chock när jag kom ner till SKF. Liverpool vill köpa Torbjörn för 3,5 miljoner. Jag glömmer aldrig den summan.
Ja, men det var helt
enorma
säkert
pengar då, ja.
Kaiserslautern då, den matchen blir väl mycket jämnare än Valencia-matchen, för den är ju 1-1 i båda matcherna, avgörs ju på i förlängning helt enkelt.
Ja, det var ju jobbigt självklart, men på något sätt så var jag inte nervös. Jag trodde att vi klarade av det här också, va?
Du var inte nervös ens när Stig Fredriksson löp bollen på straffpunkten i förlängningen?
Jo, det blir man väl i och för sig kanske, men nej, mitt självförtroende växte precis som hos spelarna. Så att, Kaiserslautern ska vi klara av. Och det gjorde vi. Även om det satt hårt till. Men det är klart, du möter ett topplag i Tyskland. Och ja, de borde ju slå oss. Nu kommer jag inte ihåg vilken match det var. Om det var den matchen eller finalen, när Tord Holmgren kommer till mig efter träningen 2 dagar innan match, så sa han: imorgon tror du att jag kan ta ledigt från klockan 1. Han var rörmokare 7 på morgonen. Ja, så jag tänkte, det kan du. Ja, men du måste vara säker så att de betalar mig för halvdag.
Ja.
Lugn, annars betalar jag det. Ta ledigt. Skulle du säga det då eller idag? Det är ingen som tror på det. Men så var det ju. Alla hade ju någon form av jobb, va? Men Tord var den enda som var halvdag ledigt matchdagen.
Spelarna går alltså till jobbet och jobbar lite en del även de här matchdagarna.
Jo, alla gick. Jag spelade ju en stenhård badmintonmatch på morgonen innan vi mötte Valencia. 2 gånger 20 minuter. Så att, men jag var jättepigg på kvällen.
Fick spelarna göra sånt?
Nej, jag hade vetat så hade de inte fått det. Men det hade jag inte en aning om.
Nej.
Men att de gick till jobb och vad de hade, det gjorde de. Så det är ju, ja, det gör ju det hela ännu bättre.
Mm.
Det är inte någon som är professionell.
Men bara för att försvara mig här så att Sven blir arg på mig. Det var att jag kände min kropp så väl. Jag hade gjort det här innan. Och jag visste att får jag jogga på morgonen eller får jag göra någonting aktivitet, så är jag mycket piggare på kvällen.
Du var ofta ute och jogga på golfbanan, var det inte så?
Ja.
Mm. Själv.
Själv, ja.
Ja. Ja. Bra.
Men inför Kaiserslautern och sen inför finalen då, då är du och jobbar på SKF där,
ja,
på matchdag helt enkelt. Ja. Och det var inga konstigheter att gå till jobbet och sen ska man spela inför 50 000 på Ullevi sen.
Ja, nej, det var inga problem. Det var en enorm uppmärksamhet, kommer ihåg då. Jag kommer ihåg det ringde någon från FIB Aktuellt. Det var någon kvinna där, Kristina Lindberg heter hon, ville göra ett reportage. Ja, inga problem, kom ner till SKF. Så ja, men det heter reportage i bastun. Så jag kom dit ner och det var dagen innan tror jag, om det var Kajslaten eller om det var Hamburg, jag kommer inte ihåg det. Så kom jag ner till Kristinedal och då sitter då mannen då till den här Kristinedal. Ja, vi är nere i bastun där nere. Då skulle jag gå ner där och ta mig naken och sitta med henne och göra en intervju om Kajslaten-matchen då. Men jag fick en handduk på mig i alla fall, men hon satt fullständigt naken där.
Wow.
FIB Aktuellt hette tidningen.
Och det här reportaget publiceras?
Ja, det publiceras. Hon satt med så kallade kändisar i bastun och naken.
Ah, ja.
Ricke Brusch hade varit med och Polman hade varit med. Så att, då tänkte jag, då får jag vara med. Men jag förstod aldrig allvaret i det. Så min fru var inte så speciellt glad.
Nej, det,
med.
Det här visste du heller inte om, Svennis.
Nej, du. Det var lika bra att jag inte visste det.
Nej.
Vad minns du från Kaiserslautern-matchen just, Torbjörn?
Det var ju, de var ju tyst topplag då, två eller tre jag tror de låg i tyska ligan. De hade ju Ronny och så hade de en Hulk som heter Briegel, gammal tiokampare. Det var väl visst om laget. Sen hade de slått ut Real Madrid hemma med 5-1 tror jag, hemma på Betzenberg stadion. Så vi förstod att det var ett bra lag. Jag kommer ihåg att de var förbannade på mig för att vi fick straff på grund av att en kille som heter Dusek som punktmarkerade mig, han tacklade mig in i straffområdet. Och det är frispark ute på plan men inne i straffområdet är inte säkert att du får det som straff. Så jag kanske förstärkte lite att jag inte kunde nå bollen.
Det gjorde du bra.
Ja, och då kallade de mig Schauspielen. Skådespelare på tyska då. Och när jag kom ner till Kaiserslautern några månader senare så var det vissa spelare som de förlät mig aldrig. Så de kallade mig inte Nilsson, de kallade mig Schauspielen.
Lagkamraterna.
Några lagkamrater, ja.
Men det var...
Det var ju jobbigt, va?
Det var jättejobbigt, ja. För jag kände det var två, de hade agg till mig hela tiden. De två perioderna, eller två åren jag var där.
Men var det en så kallad filmning då, eller...
Nej, men alltså han tacklade mig. Jag kunde inte nå bollen. Jag var ju på väg att komma ensam med Ronny så tacklade han mig lite för hårt. För han kommer för sent in i situationen. Och då bedömer jag alltid domarna det. Frispark på plan, ja. Men är det straff? Nej. Så då kan man agera lite och hjälpa domaren.
Och när Stig Fredriksson ska slå straff, vad tänker du?
Nej, Stig missar aldrig. Han är norrlänning, han är iskall. Han lägger dem alltid högt. Han älskar de situationerna, så att det var inget att...
Iskall.
Han är iskall, ja.
Den här matchen och även Valencia då, och vad som senare ska hända i finalen givetvis också. Men svenska klubblag kunde ju konkurrera med de bästa europeiska lagen på den här tiden. Det blir ju först Malmö FF då, men här också IFK Göteborg ett exempel på. Idag är ju det en omöjlighet. Alltså det kan ju inte hända längre, men... När ni befinner er i den här turneringen där och då tänker man inte på det sättet att det ska vara omöjligt att göra det, eller hur förhåller man sig till det då?
Jag tror att det som hände då, det kommer inte att hända någon gång om inte svensk fotboll, svensk fotboll förändras. På den tiden så fick ju utländska lag bara ha en eller två utlänningar. Det var därför vi kunde behålla Torbjörn och Strömberg och alla de här, Hussein och allt vad de heter. Det kan de ju inte idag. Alla svenska klubbar har ju med i budgeten idag att de ska sälja 2-3 stycken för stora pengar. Och då kan du inte gå till en final i Europa. Du kan inte ens kvala in knappt till Champions League. Det är nästan omöjligt för ett svenskt lag. Och det beror ju på att 17, 18, 19-åringar som har stor talang, de försvinner bara. Så att det går inte. Du kan inte bygga upp ett sånt lag som Malmö FF och IFK Göteborg hade då. Det är omöjligt idag. Torbjörn på den tiden, de skulle varit borta halva laget innan vi ens hade börjat den säsongen. Så är det tyvärr. Och om man inte ändrar på det här med föreningslivet, 49%, då kommer svensk fotboll aldrig att bli slagkraftig internationellt sett.
Du tror man måste riva upp den här 51%-regeln? För...
Om jag är stormrik och vill sponsra ett lag. Men det gör jag inte med stora pengar om jag bara får 49%. Får jag 51, ja, då gör jag det. Men det är ju förbjudet. Så att det retar många när jag säger så. Därför att föreningslivet är ju väldigt, väldigt starkt i Sverige. Va? Och det ska man vara stolt över. Men just fotboll, får du inte in de stora sponsorerna, då kan du inte behålla 17-18-åringar som du kan avlöna på ett bättre sätt.
Om man tar ner det på planen, Torbjörn, känner du att det är ni som lag som är mycket bättre eller bättre än motståndarna ni möter? Eller känner ni även att ni individuellt är på samma nivå den här perioden?
Jag tror att vi kände att vi var på samma nivå. Det är så lätt när man har suttit och tittat på Tipsextra när man är 15-16 år och så ser sådana spelare. Och sen när man ska möta dem så är det väldigt lätt att du får hybris, om jag säger så. Men vi hade kommit så långt i vår utveckling så vi såg dem som jämlika. Sen hade vi lite tur att vi inte kanske mötte något engelskt lag som spelar som oss. Men vi hade kanske slått dem också, men de hade ju läst vårt spel, om jag säger så. För det var ju kanske lite mer engelskt än internationellt. Vi överraskade ju väldigt många lag.
Då är ju IFK Göteborg framme vid final i UEFA-cupen 1982. Hur minns ni reaktionerna inför det här dubbelmötet mot Hamburg?
Ja, det blev ju stort ståhej från pressens sida givetvis, med all rätt. I klubben så, laget, det var ju som vanligt, det var ju träning fram till finalmatchen då. Jag kommer ihåg Gunder och jag åkte titta på Hamburg. Och ja, det var ett bra lag helt enkelt. De ledde ju tyska ligan, de vann ligan det året. Året därpå spelade de ju Champions League då, och vann det, tror jag. Så att förhoppningarna var ju enorma och vi skulle börja hemma. Och det hade vi ju helst sett att vi skulle börja borta, men ja, vi tänkte nog inte så mycket på det. Och definitivt så ändrade vi ingenting på träningar, utan det var som vanligt.
Livet bara rullar på. Det var liksom inget stort att vi hade gått till en UEFA-cupfinal. Det var en jäkla skön känsla att vara i klubben på något sätt.
Det kan inte vara stort.
Nej, men vi höll på som vanligt. Vi tränade, vi gick till jobbet och vi åt. Så det var som vanligt.
Det är en nyckel att man ska känna att det är som vanligt. Eller så.
Det tror jag definitivt. Även om du har viktig match kommande helg eller kommande onsdag eller vad det är, så ska du inte ändra på rutinerna. Om de har någon speciell spelare på fasta situationer så kan du kanske gå igenom hur vi försvarar på hörnor och så vidare. Men annars så nej. Och vi ändrade ju aldrig på någonting i vårt sätt att spela. Oavsett hur motståndarna spelar, om de har en forward eller tre eller vad de har, det kvittar. Vi litar på det vi gör. Så det är ju en enorm styrka när du har som tränare den förmånen att ha ett lag som i allsvenskan och åka runt i Europa. Så jag tror, de där behövde egentligen ingen tränare sista året. Jag bara, ut och kör. Sen hade de, vad heter han, den långa centern?
Robers,
ja. Han var ju, som Gunder och jag pratade, liksom, det var ju han som är farlig för oss, va? En enorm huvudspelare. Så jag vet att jag pratade lite om honom. Och då, om det var under genomgången eller strax efteråt, så sa Glenn Hussein, Svenny, sa han, om han vinner en luftduell mot mig och Conny, så ska jag bjuda dig på en middag.
Behövde han bjuda dig på en middag?
Ja, det vet jag inte om han har gjort. Men så var självförtroende bland spelarna, va? Så att, och genomgången var definitivt inte annorlunda. Jag kan ha pratat om Robles lite. Vi mötte ju toppen av toppen. Kan inte bli så mycket bättre. Och vinner du tyska ligan, då har du ju ett fantastiskt lag. Men deras tränare, han hette
Ernst Happel,
va? Ernst Happel, bra. Han tog ju för givet liksom att förlora 1-0 borta. Ja, det är helt okej. Okay. Vi kör över Göteborg hemma. Det var hans tanke, och vi överraskade dem i Göteborg, men en större överraskning i Hamburg.
Minns du vad ni får för instruktioner av Svennis inför hemmamötet, Torbjörn?
Nej. Ja, det var som vanligt bara, utan vi pratade, och det här att inte prata för mycket om motståndarna. Du kan ju ha överambition som tränare och prata om varje motståndare specifikt, vilka färdigheter de har och så vidare, men det är ofta någonting som går in i en örat och ut i andra, för du har ingen nytta av det ändå sen på planen. Utan det är en känsla du är ute efter att, i det här läget. Och den fick ju vi av Svennis.
Vad var den?
Nej, att det är ju viktigt. Det är ju ingen som behöver stå och spä på att det är en viktig match. Det visste ju alla.
Hur motiverade han startelva?
Den var ganska given. Vi spelade ganska med, jag tror vi är 14 eller 15 spelare bara. Konstant det året. Så vi hade väl inte stor rotation i laget.
Nej, alltså. Alla visste ju vem som var ordinarie. Det enda du kunde dribbla lite med var ju de två forwards, Dan eller Håkan. En av dem spelade ju ensatt på bänken. Men i övrigt så var ju mittfältet, det var ju, du hade alla, och backlinjen var ju klar och målvakt. Och han var ju självklar.
Tobias?
Givetvis. Ja, det är klart.
Hur håller man konkurrensen uppe då när allt är så givet?
Ja, men det som satt på bänken, det var då Håkan, det var Glenn Holm, det var Martin Holmberg.
Ove Tobiasson, reservmålvakt.
Ja. Ja, jag tror inte det var någon fler.
Nej. Glenn Schiller också.
Glenn Schiller, just det. Mm. Men de accepterade ju att sitta på bänken. De visste att om hela mittfältet och backlinjen är inga skador eller avstängningar, så spelar det. Alla visste det, va? Sen, som jag sa, vi kunde ändra på Håkan eller Dan. Det var det enda.
Hur förhåller ni till regnet? För ni kommer väl ihåg den här matchen, Hamburg hemma, att det var ett helvetes regnande i Göteborg den dagen. Det går, ja. Måste vara svårt att spela fotboll.
Jag spelar bara 20 minuter. Jag blir skadad nämligen. Så att jag låg inne i omklädningsrummet och tittade på resten av matchen. Så att.
Du följde den på tv?
Jag följde den på tv inifrån omklädningsrummet. Jag fick en bensax av en av deras spelare. Så att jag fick en fli.
Spelade benfli. Bara 20 minuter?
Ja.
Jag trodde det var längre. Ja, det ser man.
När förstår ni att Hamburg faktiskt är ute efter att skada er? För det var de väl, dig och Holmgren. Tommy Holmgren försökte de väl skada?
Ja, de försökte skada oss, ja. De hade en specialitet, det var de här bensaxarna bakifrån. Och det är lätt att något ben viker sig. Ja. Tommy kunde spela vidare, men jag kunde inte göra det.
Vad tänker du om det, Svennis? Det är inte så jävla sportsligt kanske.
Nej, det är det ju givetvis inte. Och sen tror jag att Hamburg... Plan var ju svårspelad, det var ju blött överallt. Så att Hamburg tänkte nog, jag är ganska säker på det, när de åker hem, att nu är det en bra plan och då kör vi över dem med deras sätt att spela fotboll. Så jag tror matchen i Hamburg var en chock för dem.
Gjorde ni någon sak av det här med att de hade skadat deras spelare? Pratade du med Ernst Happel om det efteråt? Eller?
Nej, nej. Pratade med Ernst Happel efter första matchen, det var omöjligt.
Alltså,
han
då?
Sa inte mycket på presskonferensen, han var förbannad så det rök om ett. Nej, han sa han bara, så gick han. Men det förstår jag. Hamburg, om du tar supportrar i Hamburg, Göteborg, vad fan är det? Ungefär. Så måste de ju tänka när de leder tyska ligan. Som ansågs då vara ett av Europas bästa ligor.
Vad tyckte du om det här, om att de sparkade sönder det, tror du?
Nej, det är ju lite taktik i det, så att det har man väl varit med om förut. Saker.
Men du var helt klar för andra matchen?
Det blev lite speciellt eftersom jag fick en benflis ut och då var jag tvungen att gipsa mig. Och då sa de att det var 10 dagar i gips och det hade ju varit väldigt tufft. Men då ringde mig en man på kvällen efter som heter professor Freddy Lund. Han var tidningskungen Hörst privata läkare, eller hade varit. Och då sa han så här: åk till det homopatapoteket i Landala och så tar du 20 piller och så äter du det så du är bra om en vecka, sa han. Och jag gjorde det. Men jag sa inget till en läkare, Ulf Lindeberger. Utan det blev så. En vecka precis senare satt jag på Gamla Ullevi och tittade på en träningsmatch. Vi spelade en träningsmatch där mellan finalerna. Och då satt jag där och då vet jag att plötsligt bara kändes det bra. Och då tog vi av gipset nästa dag, jag och Dale Reese. Och så kunde jag jogga på den.
Suveränt. Vad var det för piller, undrar man?
Det var homopatpiller. Jag har fått reda på det efteråt. Det stimulerar kalktillväxt.
Tackar Torbjörn.
Ja. Nej, men jag tror mycket på sånt där. Jag har alltid gått mina egna vägar när det gäller sånt där att bli frisk. Eller vad kan man göra? Så att, ren tur att han var hemma. Annars hade det nog varit 10 dagar i gips eller 12 dagar.
I första mötet där, enda målet i den här matchen, det gör ju Tord Holmgren, den evigt löpande centrala mittfältaren, framnickad av Glenn Hussein. Vad tänker du om det målet? För det var kanske inte det sättet ni brukar göra mål på, eller?
Jag vet inte vilken minut det kom i, men det var väl...
Sent var det.
Sent, ja. Exakt. Så att det var ju en enorm glädje och en enormt viktigt, hur viktigt det målet var att liksom lyckas vinna över dem, och så det var ju fantastiskt.
Nu är ni ju en match då ifrån att göra det här osannolika och helt unika att vinna en europeisk klubblagstitel, och vid det här laget så har ju landslaget då missat VM som ska gå i Spanien sen under sommaren. Så att IFK Göteborg är ju någonstans på väg att bli hela Sveriges fotbollslag också. Alltså här hejar man ju i Sverige på Blåvitt som om det vore ett landslag. Känner ni av det stödet på något sätt, Torbjörn?
Det var ju väldigt mycket skriverier, ja. När man är ute nu så är det ju väldigt många som har upplevt det här, och de blev IFK-supporter tack vare den här UEFA-cupresan. De blev uppe i Norrland eller Småland eller vad du än är. Närheten av Stockholm så tror jag inte det är aktuellt, eller närheten av Malmö, utan det är nog mera andra delar i Sverige i så fall.
Men då var det nog ändå så att många hejade på Blåvitt. Märkte du av det på något sätt, Sven?
Jo, det är klart att jag kände av det, och så... började klubbar utifrån ringa mig. Och det var ju någonting som jag aldrig hade drömt om, att vara tränare någon annanstans i en professionell klubb. Så Börje Lands, om ni kommer ihåg honom.
Agenten,
ja. Han var väl en av de första i Sverige, tror jag. Och han bodde i Lissabon, utanför Lissabon. Så han hade nära kontakt med Benfica. Så han fick för sig liksom att jag ska ta Benfica. Så jag sa till Börje, du, innan finalen så gör vi ingenting. Är du intresserad, sa han på skånska. Jag tror fan att jag är intresserad. Så jag, storklubb med Eusebio. Han var ju inte spelare då i och för sig, men stor klubb. Så det är klart att, ja, det är som du svävar på målen ungefär. Ur final i UEFA-cupen och klubbar från utlandet visar intresse i alla fall.
När bestämdes det att Torbjörn skulle spela matchen, att han kunde spela med tanke på den här skadan? Det
ska mycket till för att jag skulle ha satt honom på bänken. Jag är även halvskadad. Ja, i princip. Nej, det var ju otänkbart.
Annars då? Flyter allt på som det ska inför den här... finalen med resa till Hamburg, eller uppstår det några bekymmer med någonting, eller flyter allt på som det ska?
Jag kommer ihåg det var jäkligt mycket folk på träningarna.
Ja.
Det brukar vara några där och titta, 5-10 stycken kanske och titta, men nu var det hundratal som var där uppe.
På Kamratgården?
På Kamratgården. De gick på planen, de hade ingen respekt en del alltså. Ja, innan vi fick bort den, de fattade inte det en del.
Det var ju stort på något sätt. Det var ju enormt att få vara med på på en sån resa ifrån Haka i Finland till Hamburg.
Och sen reser ni dit, tränar ni på matcharenan dagen innan? Det gör man ju nu för tiden i alla fall på...
Ja, men det tror jag vi gjorde.
Ni var ju ute på Folkparkstadion dagen innan.
Ja, jag tror vi gjorde det. Det är inte alla arenor. De brukar säga att planen är så sliten så man får en annan plan. Kaiserslaten var det så, vet jag.
Ja. Jo, men jag har för mig att vi tränade.
Ja, det var där, vad är det? 15 år tidigare. Mm. Jag var 11-12. Då var jag och tittade på Hamburg mot Bayern München. Då stod jag på läktaren där uppe. Wow. Inför 60 000. Jag kommer ihåg att det var... Jag kommer ihåg att jag tittade på den där jag stod där uppe. För det var så mycket folk där mot Bayern München. Okay. Det var några killar från Jonsered då som åkte dit. Gerd Müller gjorde 3 mål den matchen, kommer ihåg i alla fall.
Var det några problem att sova inför en UEFA Cup-final? Eller hur var det kvällen innan?
Nej. Det var... Jag kommer ihåg Svenny sa en sak som fick mig att lyfta så här, och det kanske var medvetet, jag vet inte. Det var på dagen innan så var vi där på Folkparkstadion, ja. Och då hörde jag Svennis bakom, han stod och pratade med journalister och jag stod och pratade med andra journalister. Och då säger en journalist till Svennis, hur ska ni göra för att stoppa Hamburgs Holstrobes? Och då säger Svennis, det är nog snarare så att tyskarna ska ha problem att stoppa Torbjörn. Och jag hörde det, och då blir man så glad på något sätt. Det kan ju sätta press på en, men för mig var det på något sätt att, vad härligt att höra. Är jag så bra?
Du växte av det?
Ja, jag växte av det. Och det är alltid när man har haft, inte mindervärd ska jag inte säga, men det här att iklä sig en roll för det man kan. Det kanske inte jag har varit så där jättebra på genom åren.
Du vände på frågeställningen där istället för att hamna i något slags underläge, så lyfter du upp i ett överläge där.
Jo,
mentalt.
Jag kommer inte ihåg exakt, men det blev ju för mycket prat om Robers, det kommer jag ihåg. Det sa ju sen till mig ungefär, sluta prata om Robers. Men jag skulle inte ha bytt Torbjörn mot Robers. Absolut inte. Jag vet inte om du har berättat det, men du har den vimpeln.
Ja.
När vi kör in med bussen, spelarbussen, så ser jag en vimpel där det står UEFA-cupmästare 1982, Hamburg Sportverein. Står det på den vimpeln. Så när vi kommer fram till omklädningsrummet ber jag materialförvaltaren gå ut och köp den. Sen satte jag upp den i omklädningsrummet. Då behöver du inte säga något mer. Det är motivation.
Det var ju väldigt taktiskt. Det finns ju inget bättre tändvätska.
Nej.
Det finns väl 3 bra saker i livet att tända på. Det är revansch, avundsjuka och taskig barndom. Så att det här var ju revansch. Ja, jag tror att de trodde väl att det skulle gå som smort. Och de pressade oss i början, men jag tror inte de hade några direkta målchanser. Men de pressade oss i början, så när 1-0 kom till oss så såg man stressen hos dem. För de förstod att de måste göra 3 mål.
Ni vinner ju den här finalen då med 3-0, och som du är inne på så är ni ju egentligen aldrig nära att förlora den, trots att ni får ju tidig skada på Glenn Hysén, och du måste byta in Glenn Schiller där då.
Ja, och Ruben mittback.
Ja, fick flytta in Ruben från ytterback till mittback. Ja. Och så ändå 2 korrigeringar någonstans i backlinjen där tidigt.
Ja, det är klart att det inte var bra, va? Men på något sätt så... Jag som tränare tänker det borde inte betyda någonting. För Glenn Schiller hade ju spelat många matcher som högerback. Och Ruben hade spelat många, tror jag inte, men en del matcher som mittback. Så det var liksom inte någon revolution på något sätt. Frågan var då Ruben, Glenn Hysén, huvudspelet. Men Ruben är förvånansvärt var bra huvudspelare. Spänst och inte samma styrka som Glenn, men nej, det blev ju liksom ingen förändring trots att det är Glenn Hysén som går ut.
1-0 målet där är ju ett otroligt fotbollsmål. Jag vet inte, minns ni det i detalj hur det går till?
Är det det som Dan gör?
Japp.
Ja. Jo, något uppspel och ett inlägg blir det, tror jag. Vem slog inlägget? Var det du?
Nej, Tommy. Jag slog bollen till Tommy.
Tommy slår in.
Ny rökbomb från läktarplats. Samtidigt som Torbjörn Nilsson slår en lång, underbart fin boll till Tommy Holmgren. Corneliusson i mitten. Bakom kommer Jerry Karlsson. Här kommer Skrubban. Långt fint inlägg till Corneliusson. Ja! Skjuter i mål!
Ja, det är som Torbjörn får ju bollen nästan på egen planhalva. Och så gör du en sån här liten vrickning. Du gör, slår en tunnel på en Hamburgspelare. Vänder om med en tunnel. Och så skickar du en crossboll ut på Tommy Holmgren som ungefär tar emot och kommer med ett bananskruvat inlägg med vänsterfoten mot bortre stolpen där Dan Corneliusson drar ju till på uppstuds halvvolley liksom upp i nättaket. Alltså det är ju ett högklassigt fotbollsmål på alla sätt från början till slut. Jag kommer ihåg som liten så satt vi och försökte kopiera det här fotbollsmålet alltså för att det var så i alla delar perfekt utfört.
Och sen gör du 2-0.
Ja. Och nu kommer en kontring med Torbjörn Nilsson i huvudrollen. Torbjörn Nilsson driver in i straffområdet och skjuter. I mål! I mål! Hur missar du?
Ja, det kändes en lång väg.
Torbjörn Nilsson, 2-0 till Göteborg.
Och det var tack vare att jag var så lat.
Du blir kvar där uppe.
Jag blir kvar, jag springer på en boll som jag inte får. Så går jag tillbaks. Och så bryter Jerry. Och i brytningen blev det en perfekt passning till mig. När jag är på väg att gå tillbaks. Och så är det Magats som inte är back. Han upphäver offsiden.
Ja, just det.
Så Magat, det är han som jagar mig.
Magats är mittfältare.
Han är mittfältare egentligen. Ja. Ja.
Och sen är det straff.
Ja, just det.
Vem blev fälld?
Ja.
Svingar sig förbi. Oj! Det är straffar. Det är straffar. Fantastiskt bra. Torbjörn Nilsson tränger sig förbi på högerkanten.
Du ser.
Ja.
Ett mål då. Hur viktigt det är du var.
Ja. Du kommer dribbla på kanten där. Curre Hamrin bryter du lite längs kortlinjen va? Och så blir du fälld och så
ja,
blir det straff.
De har väldigt lite spelare kvar då för de försöker göra mål. Och då kommer jag ihåg att jag får bollen och så försöker jag vri bort Kaltz. Och så ser jag målvakten kvar bara så blir jag så glad för nu ska jag dribbla av honom också tänkte jag. Och då fäller han mig så jag blir så jävla arg på han för att han tog bort den chansen att göra det. Ja.
Och så tar
men Stig fick chansen ändå.
Stig Fredriksson hann om straffen igen. Ja.
Femte försöket vi är upp den för Stig Fredriksson och där sitter den i övre högra. Det är mycket.
Hur reagerar Hamburgspelarna ute på plan här och hur är publiken och vad är det för atmosfär här när ni liksom har tvålat till dem och leder med 3-0?
Ja. Spelarna vet ju att det är några som Hussein brukar säga, några av dem var lite svin så där på plan. Men det var några som var Horst Robes till exempel, han sa ju direkt efter matchen, vi kunde spela i 2 matcher till, vi hade inte gjort något mål. Sånt. Och det var ju väldigt gentilt av.
Hur upplever du det på arenan där när ni har 3-0 mot det här storlaget?
Ja, jo, 2-0 är ju fantastiskt och då 3-0 kommer Ingvar Olsberg tror jag det är, så sätter sig på bänken bredvid mig.
Under tiden matchen pågår?
Ja, men det är klart Svennis. Så han flyttar på det så här, det är inte klart. Nej, känslan är ju enorm, 2-0 fantastiskt, 3-0 och då inombords så känner du att omöjligt att de kan vända på det. 2-0, ja. Men det ska mycket till.
Du kunde låta Dahlsberg sitta kvar där.
Ja, jo, då är man ju inte speciellt nervös men lycklig.
Vi var ju så fokuserade på matchen men Svennis gjorde ju det så enkelt för oss på något sätt att han förstod inte upp saker utan allting blev så naturligt. Och det är ju det som är en storhet som tränare. Jag ser allt för många tränare som försöker sätta sig själv i första rummet. Men det gäller att hitta sin plats och Svennis var ju perfekt i den på något sätt. Vi trivdes med han.
Och efteråt då på slutsignal?
Jag tror alla kramar alla.
Ja, alla kramar nog alla där tror jag. Vi var så glada.
Men där kände jag någonting då som på något vis kändes orättvist. Och det var att den styrelse som satt fick inte vara med på det. Va? Utan det var första gången som, vad heter ny ordföranden?
Gunnar Larsson, ja.
Som han säger någonting till laget. Då tar han bucklan, lyfter den. Den första han gjorde i IFK Göteborg. Sen har Gunnar varit fantastiskt för det va? Men då kände jag så jag gick därifrån parentes egentligen ja. Men det var synd om de som inte fick vara med Så jag tror att någon av dem till och med hade pank, vad säger man?
Pantsat
ett hus. Vem det var, det vet jag inte. Tyvärr, men så, that's life.
3-0 till IF på Göteborg. Dan Corneliusson 1-0. Torbjörn Nilsson som springer igenom och gör 2-0. Och som sedan springer igenom och fälls. Och då slår Stig Fredriksson in 3-0. Och sen skulle ju Glenn Strömberg gjort 4-0. Och Torbjörn Nilsson 5-0. Och Glenn Strömberg igen 6-0. Så egentligen är det ju så gräsligt att det bara blir 3.
Ja, det kan man gott säga. Men vi förlåter dem så gärna här. Och jag tror säkert ni framför apparaterna håller med oss. Utan att ta allt för stora ord i min mun så är jag naturligtvis upprörd över de här killarna till insatsen. Det är något av en stor bragd att på det här sättet genomföra en match och betvinga ett så starkt lag som Hamburg.
Hur minns ni segerfesten och så? Vad gör ni efter ni har vunnit det?
Jo, vi var på det här hotellet där, deras restaurang där. Det var sent, kommer jag ihåg. Så att, jag kommer ihåg att det var, kändes väldigt konstigt att äta en segermiddag där vi 12:30 tror jag vi började.
Ja.
Matchen började 8 och vi var ju kvar där till 10:30, 11:00.
Det var en fin middag.
Men det var sent och vi var trötta, kommer jag ihåg i alla fall. Men en del är ju lite större festprissar än andra, så att de var nog kvar lite längre än vad jag var i alla fall.
Ja. Jag har ju några foton här där dels hela laget, va? Men jag har Ruben, Gunder och jag, 3 värmlänningar.
Ja.
Så nej, det blev några drinkar också. Det var vi väl värda. Vi hade väl allsvensk match.
Svenska cupenfinal 3 dagar senare.
Just det.
Ja. Men du lät oss ha fest ändå. Det är starkt. Ja. Du sa 3 och vi gick och la oss 1.
Ja.
Ja. Ja, den vann ju också, för ni vann ju alltid året 82, så ni vann, måste ju vunnit cupfinalen också då.
Ja, mot Öster tror jag.
Ja, kanske. Mm.
Så dagarna efteråt var egentligen tillbaka in i träningslunken och så här. Det var liksom ta hem UEFA-cupbucklan och sen tillbaka på fotbollsplanen.
Men då vet du, då har du ett vinnande lag. Därför att oftast är det på det sättet att du vinner en stor titel. Så en lite mindre titel som du åker dit på. Va? Men är du proffs och ett vinnande lag, då gör du jobbet där också. Va? Och det gjorde IFK Göteborg.
Ja, mer än ursäkt.
Jag kommer ihåg när matchen var slut, så kommer jag ihåg att vi gick där på planen. Svenska supportarna var tvungna att vara kvar. Man tömde tyskarna för det kunde hända någonting. De var så arga, tyska supportarna. Och så gick vi där på planen och vi gick och heja. Och så plötsligt, det var ju maj detta, det var ganska kallt på kvällen. Så jag sa till Strömberg så här, vi får nog gå in nu, sa jag. Nej, då är det ju slut, sa han.
Vilken betydelse tänker ni att det här fick för Göteborg som stad, att ett lag där, fotbollslag därifrån kunde vinna en av de största fotbollstitlarna?
Jag tror att det har ju kommit en dokumentär, det var ju någon film, va? Sista proletärerna tror jag bygger mycket på det. Nu ska Stadsteatern ha om ett par veckor en Änglar finns de. Och det handlar mestadels om fotbollslaget 82, men också om hur det var skildrat staden kring den här tidpunkten. Så jag vet att många av spelarna ska gå till och titta på den här teatern.
Ja, det låter intressant. Men det är ju fantastiskt att vi sitter här och pratar i en timme eller mer om en fotbollsmatch,
ja.
Som utspelades 1982. Det är ju stort.
Men jag sitter och pratar om Queens spelning på Wembley 1986 och Rock Montreal 1982, vet du, så att det är samma klass där.
Hur har du burit med dig titeln genom åren, den här IFK Göteborgs titel, Svennis?
Ja, det är ju tack vare de här killarna som jag har fått en bra resa efter det, va. Så utan den finalen, eller åtminstone semifinalen, så hade jag aldrig kommit utomlands. Det tror jag inte. Så att det har jag mycket att tacka för.
Sven-Göran Eriksson hade blivit förbundskapten om han inte hade flyttat utomlands. Om vi hade förlorat det och inte kommit. Sen hade han åkt utomlands. Så att han hade hamnat i Europa ändå. Kvalitet lönar sig.
Tackar Torbjörn.
era liv och karriärer går ju vidare där sen. Ni lämnar Blåvitt båda två. Svennis, du flyttar vidare till Benfica i Portugal och kommer ju över tid bli Sveriges största fotbollstränare genom tiderna. Och Torbjörn, du flyttar ju till Kaiserslautern och gör ju senare comeback i landslaget där. Men slutar ju innan landslaget egentligen står på sin topp då, 1994. Hur håller ni kontakten efter 82 när ni har liksom åkt ut i världen och så här?
Det har väl varit sporadiskt sådär. Vi har träffats i olika sammanhang. Sist var väl ett år sedan jag var ute på Åby och lyssnade på Svennis. Och innan dess var det fotbollsskalan som vi träffades på. Så att,
Men också att det där laget hade några sådana uppvisningsmatcher runt om. På västkusten.
Innan det också, ja. Just
ja
det.
Och jag tror det var division 3-lag vi mötte. Och vi förlorade inte. Det är fantastiskt. De behövde ingen taktik genomgång heller.
Men ni fick en speciell relation där från 79 och 82 och framåt.
Ja, absolut. Jag menar, Torbjörn, ledare, bäst av alla. Superbäst. Kronan på verket liksom. Det är klart att ja, Roma vill ha en, Liverpool vill ha en. Fantastiskt.
Jag är bara ledsen att jag inte fick följa Svennis fotspår efter 1982. Det är jag väldigt ledsen för.
Jag också.
Jag ångrar i karriären. Det har varit väldigt roligt att följa den några år innan lederna och musklerna inte tillät det mer.
Ja, ja.
Ja.
Och sen en dag då i januari 2024 så gör du den här radiointervjun då, Svennis, där du berättar om din sjukdom och att du kanske bara har ett år kvar att leva då.
Ja, i bästa fall längre. I sämsta fall sämre. Så det har ju gått rykten länge liksom att jag är sjuk och så vidare. Jag tänkte att P1, seriöst, okej. Okay. Så här är det. Och ja, så är det. Punkt slut. Det är liksom inte... Du har olika val när du har drabbats för sånt. Sätta dig ner och tycka synd om dig själv eller fortsätta leva så gott det går och så länge det går. Och jag har valt det sista.
Vad tänkte du när du hörde den intervjun, Torbjörn?
Ja, man blir så ledsen. Men med Svennis inställning så det är ju bara att hoppas att han kan göra som han gjorde med lag, mirakel. Och jag sa till Svennis där, atomer, tankar kan påverka atomer och atomer kan påverka celler. Det är vad jag har hört talas om. Så att...
Jag tog åt mig det.
Nu sitter vi här då hemma hos dig, Svennis, i ditt kära Värmland. Där. Hur har det varit att gå igenom och minnas den här tiden för 40 år sedan när ni satte Göteborg på fotbollskartan för all framtid?
Jo, men det kommer ju upp. Inte varje dag givetvis, men det kommer ju upp i olika sammanhang när vänner kommer och jag har ju massor med fotbollsvänner då. Och ibland går de in hit och tittar och frågar och IFK Göteborg sitter ju både där och där tror jag. Så att visst pratar man om det ibland och det är som jag säger, det var mitt språng ut i övriga världen. Det var det.
Vilket är ditt starkaste minne av Sven-Göran Eriksson från den här tiden, Torbjörn?
Han sätter vara på något sätt. Den inger sånt förtroende och stabilitet. Och, så att, det är ju det man tycker är så synd att inte lag får dra nytta av det. Så att, jag mådde väldigt bra i det ledarskapet.
Och till sist då, Svennis, vem är den näst bästa spelaren du har tränat?
Jag har ju haft en oändlig tur att få träna väldigt, väldigt många bra fotbollsspelare. Falcao pratade vi om förut. Mancini, Beckham, Rooney och så vidare och så vidare. Men jag har alltid sagt, Svennis gör de 11 bästa. Och ibland de 11 bästa så är han Torbjörn Nilsson alltid med. Jag har haft tre spelare som är outstanding och lika sorts att vara som människa. Och det är Torbjörn Nilsson, Roberto Mancini och Beckham.
Oh.
Samma typ av människa.
Oh.
Lågmält, nästan lite blyg. Säger inte mycket, men när du säger något, då är det allvar.
Mm.
Och fantastiska fotbollsspelare.
Oh.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tack. Och alltid redo att hjälpa de yngre.
Ja, tack. Jag är glad bara för att ha varit under dig 3,5 år.